Hej på er. Tack för inbjudan att komma och dela Guds ord med er i Asklanda idag. Håkan Benjaminsson heter jag och bor i Vesene. Jag tror att de flesta här inne vet var Vesene ligger. I den här bygden så tror jag också jag presenterar mig nästan bäst som Elias pappa. Så vet ni. Bor i Vesene som sagt med min familj, min fru Ester som är här idag också och två barn hemma för tillfället. Jag ska prata om det som egentligen är dagens ämne. Andens gåvor idag. Och en liten underrubrik kanske. Anden bor i dig. Och jag ska börja med att läsa två bibelord då. Och det kommer komma upp här på skärmarna, men har du Bibeln med dig så slå upp Lukas evangeliet kapitel 9, vers 46-48. Då står det så här. De började undra vem som var de största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er alla, han är stor. Och jag ska också läsa första Korintherbrevet, kapitel 12, vers 4-11. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt och en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal och en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Vi ber tillsammans. Ja, tack helige ande för att du bor i oss och att du verkar och är i oss. Tack Jesus för den här dagen, tack för den här församlingen och tack för bygderna runt om, herre. Herre, vi ber nu att den här stunden tillsammans ska få handla om dig och bara dig Jesus. Att vi ska få lära känna dig ännu mer, herre. Vem du är och vad du vill göra i våra liv, herre. Vi lägger den här stunden i din hand. Amen. Ja, i Korintherbrevet, i början på Korintherbrevet där, så står det så här, skriver Paulus: jag har fått veta genom de som tillhör Chloes husfolk att det förekommer strider bland er. Och vem är då den här Chloe? Ja, det vet vi egentligen inte så mycket om. Och det är den enda gången i Bibeln som den här personen nämns. Men troligen en kvinna som har någon form av större hushåll eller verksamhet. Och som har då husfolk av något slag som Paulus har varit i kontakt med. Antingen träffat på någon resa eller skrivit brev med. Och det intressanta är egentligen inte hur det här har hänt, utan det intressanta är väl att Paulus hänvisar inte här till rykten eller lösa berättelser om att det är någonting som är fel i Korint här. Utan han tydligt namnger källan. Så här har jag fått det berättat för mig. Jag har pratat med människor, förmodligen direkt i församlingen, som säger att det här håller på att hända. Så när Paulus skriver till Korint så bygger han inte sitt brev på misstankar eller rykten utan på konkreta händelser som han har fått berättat för sig. Och ju mer vi läser i Korintherbrevet så förstår vi att det här är ju kanske inte bara någon liten enskild konflikt, utan det är någonting djupare som har hänt i församlingen i Korint. Det är någonting som inte är bra helt enkelt. Församlingen är splittrad och människor ställer sig bakom olika ledare. Och genom Korintherbrevet så läser vi om problematik som om frågor inom äktenskapet, gudstjänstliv, nattvard, motsättningar och till och med de gåvor som Gud har gett för att bygga upp församlingen har blivit ett sätt att jämföra människor med och mot varandra. Och Korintherbrevet blir ju då inte en bok som, eller ett brev som Paulus kanske skriver i första hand som en tung teologisk lärobok, utan han skriver Korintherbrevet som en herde till den här församlingen. En församling som han genuint älskar. Och när han ser att någonting här håller på att gå förlorat så blir ju varje kapitel på något sätt en undervisning i själavård och teologi i vardagen. Och där teologin aldrig liksom blir lösryckt från livet, utan det blir ett redskap helt enkelt att föra och hjälpa människorna tillbaks till Jesus själv. Men för att förstå lite varför problemen blev så många i Korint så kanske man behöver förstå vad Korint var för typ av stad. Och jag hade väl inte så bra koll på det här kanske, men jag har läst en del om det. Och skulle man jämföra Korint på den tiden med dagens värld så skulle man kanske kunna jämföra den med en blandning av Singapore, Dubai och New York. En internationell handelsstad där människor från hela den kända världen möttes. Det fanns rikedom, det fanns möjligheter, massa olika idéer och influenser från olika religioner, många olika kulturer. Men det fanns också en stark övertygelse om att människans värde måste förtjänas. Man måste lyckas, man måste skapa sig en karriär, man måste synas och man måste skapa sig ett namn för att bli någon. Och det var in i den miljön, in i den staden som Paulus en gång planterade en kristen församling. Men problemet här är ju inte, eller var ju inte, att människorna bodde i Korint. Utan nästan lite filosofiskt då, problemet var ju att Korint bodde kvar inne i människan. Och det kan väl vara en intressant reflektion inne i vår värld också. Hur mycket av vår egen tid och vår egen kultur och referenser bor fortfarande kvar i oss som kristna? Och hur mycket av samtidens sätt att tänka tar vi med oss in i församlingen och in i kyrkan? För det är klart att vi också lever i en kultur och en värld där människor alltid jämför sig med varandra. I den mänskliga världen så mäts vi i prestationer och vi mäts i syn, hur mycket vi syns och inflytande. Och det är så lätt ibland att tänka att den logiken kanske stannar utanför kyrkans väggar. Men Paulus visar ju här att den kan smygas in, även in i församlingen. Och det är då de här frågorna blir de samma som i Korint. Vem är viktigast och vem betyder mest? Vem syns mest? Vem har de största gåvorna egentligen? Så det Paulus gör, det är att han börjar inte där kanske många hade gjort med att börja rätta till människorna. Men han börjar att ändra perspektivet. Han börjar att rikta blicken istället emot Gud. Om vi går tillbaks till lärjungarna i Lukas evangeliet som vi läste här innan så säger ju lärjungarna frågar vem som är störst. Och i Korint så ställs frågan på samma sätt egentligen. Men i en annan form bara. Det handlar inte om vem som är störst bland lärjungarna, utan här kanske det snarare handlar om vem har de största gåvorna. Vem har den starkaste tron eller vem har den mest framstående platsen i församlingen? Och bakom båda de här frågorna så finns väl kanske samma mänskliga längtan att hitta någon form av värdering i att jämföra sig med andra. Och Paulus, han fortsätter, han svarar, och det är fascinerande att han börjar som sagt inte med värdera någonting. Eller han börjar inte förklara gåvorna egentligen, att det finns någon form av olika värde i någonting. Utan han börjar med Gud själv. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsten är olika, men Herren densamma. Och verksamheten är olika, men Gud är densamma. Det är nästan som han får med oss, eller vi som läser det här brevet, Korint eller vi idag. Det är nästan som han tar med oss i någon form av trosbekännelse innan han säger någonting om människan. Och han påminner oss om, och han påminner Korint om, att enheten, enigheten i församlingen vilar ju inte på våra likheter. Eller våra begåvningar eller våra uppgifter. Utan den vilar på att alla har samma del i samma Gud. Och det är ju en avgörande skillnad såklart. För en kyrka som byggs upp på människors begåvningar kommer alltid att präglas av jämförelse. Men om kyrkan byggs upp på Guds närvaro så blir människans olikheter såklart istället en väldigt, väldigt rikedom. Då blir min medmänniskas gåva inte ett hot på något sätt, utan det blir bara ett komplement. Och det blir också ett uttryck av att Gud verkar på så många, många fler sätt än vad jag själv kan bära. Och Paulus, han utvecklar ju sen den här tanken med bilden av kroppen, att ett öga ska inte försöka bli en hand och handen är inte avundsjuk på foten och så vidare. Att alla lemmar behövs. Och kroppen blir ju inte rikare genom att alla är lika, utan att alla får vara de man är skapade att vara. Och det är med den här bakgrunden som vi ska läsa den här meningen som kanske är den djupaste på något vis i den här texten. Att hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Ibland kanske vi har en tendens att läsa om människors gåvor. Men det är faktiskt inte så Paulus skriver. Han säger inte att människans begåvning ska bli synlig eller att vi själva ska synas, utan han säger att anden ska bli synlig. Och det innebär ju att nådegåvorna, andens gåvor, aldrig någonsin är till för att rikta uppmärksamhet mot människan som har fått den. De är ju till för att människor ska ana Guds närvaro på den här jorden. Och här kanske är ett av de största mysterierna, om vi kan kalla det så, i den kristna tron. Att Gud inte nöjer sig med att ge oss instruktioner eller utrustning för att klara livet. Utan han ger oss sig själv. Den heliga ande är inte en opersonlig kraft som vi kan lära oss att använda. Det är omöjligt. Utan Gud är det som tar sin boning i oss människor. Och då blir ju den kristna människan inte bara en mottagare av Guds gåvor, utan det blir också en plats där Gud vill låta sitt rike bli synligt, helt enkelt. När en människa tröstar en annan, bär någon annans bördor, förmedlar vishet, visar förlåtelse, vittnar om Jesus, då är det inte bara människans egenskaper såklart som kommer till uttryck, utan en helig ande som verkar genom en människa för en annan människas skull. Och det är då kanske som Jesu handling i Lukas evangeliet också blir lättare att förstå. När han ställer fram ett barn. Han ställer inte fram ett barn för att barnet har några speciella egenskaper. Utan för att barnet ännu inte har byggt något värde på status, prestation och inflytande. Barnets värde är barnet själv. Barnet behöver inte försvara en position någonstans. Och det är väl just därför som Jesus väljer barnet. För den människa som inte längre måste bevisa sitt värde inför Gud, att man känner det här, eller för någon annan, kanske också kan bli fri för att låta Guds ande verka genom sitt liv. Där människans behov av att bli stor tar slut, kanske Guds storhet kan ta vid. Så det innebär att den avgörande frågan egentligen i dagens text handlar ju inte om vilken nådegåva som vi har eller vad vi har fått. Den verkliga frågan, det är ju om vi lever med en sån tillit till den helige ande att vi vågar låta honom verka genom oss. För anden konkurrerar aldrig med sig själv. Det finns ingen avundsjuka i Guds rike. Den ena gåvan förminskar aldrig den andra, utan tillsammans så vittnar de om att Gud alltid är störst. Och det finns, jag tog några bara korta bibelord, liksom vad den helige ande gör. Vad gör egentligen den helige ande? Vad står det i Bibeln? Den helige ande ger liv, står det. Han bor i de troende. Leder och vägleder. Han ger kraft. Han förvandlar människor. Han hjälper oss att be. I Romarbrevet står det att anden vädjar för oss när vi inte vet hur vi ska be. Och han ger gåvor, precis som vi har hört. Och det viktigaste kanske av allt står i Johannes 15 och 26. Den helige andes fokus är alltid att peka på Jesus. Gud kallar fortfarande människor. Och den helige ande har fortfarande gåvor att ge. Gud helar, Gud talar. Gud leder fortfarande människor. Han ger fortfarande vishet och han utrustar fortfarande sin kyrka. För Gud har aldrig förändrats. Och den helige ande har heller aldrig förändrats. Det är samma ande som vilade över skapelsen. Det är samma ande som föll över lärjungarna på pingstdagen. Det är samma ande som bor inne i oss idag. Och jag tror att den helige ande hela tiden vill leda oss in i uppgifter där hans gåvor får bli till nytta för andra människor. Längtar du efter att ge till någon som behöver det? Längtar du efter att be för de som har det svårt, för sjuka? Längtar du efter att tala ett profetiskt ord in i en annan människas liv? Längtar du efter att öppna upp ditt hem för gäster och andra människor? Och den här listan kan göras jättelång. Det finns så många gåvor som står i Bibeln. Men ingen säger att den här listan liksom är komplett och att det är bara de här. Utan nådens gåvor är många, men anden är densamma. Men jag tror att det finns någonting i längtan. Vad längtar vi efter att få göra? Om en stund så ska vi be tillsammans. Vi ska bjuda in till förbön. Och kom på förbön om du känner just det här. Eller vad som helst i ditt liv såklart. Men om du känner en längtan i att anden ska få bli mer verklig och ta en större plats, så kom och be för det. Och Paulus, han skriver aldrig att vi ska förminska oss själva. Det handlar inte om det. Han skriver aldrig att vi ska be om ursäkt för vilka vi är. Nej, tvärtom. För när vi vänder vår blick mot Gud så kan vi rakryggade och stolta tillsammans med honom ge all ära i det som sker i våra liv. Och min bön, och jag hoppas att jag kan få be den tillsammans med er under veckan som kommer, det är att om anden verkligen bor i mig, vem vill Gud möta genom mig den här veckan? Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har gett oss den helige ande. Tack för de gåvor som du vill dela ut till var och en av oss och som du har delat ut till var och en av oss. Tack för att vi får ta del av dig. Tack för att du bor i oss, Herre. Herre, hjälp oss att förstå vad det betyder och vad det innebär. Och hjälp oss också att både utmana oss och ge styrka på den här vägen. Så att vi, Herre, som människor genom dig, genom din heliga ande kan få bli till välsignelse för andra människor, Herre. Herre, jag vill be just nu för den som sitter och känner att ja, men jag längtar efter det här. Eller jag vill ha mer av dig, Herre. Möt oss alla, Herre. Möt oss i detta, Herre. Jag vill be för den som känner att jag har haft det här och känt det tydligare innan. Men jag känner som jag har tappat något, Herre. Jag vill be för det, Herre. Blås liv i den här glöden som finns, Herre. Så att det blir eld. Herre, jag vill också be för den som sitter här inne och undrar, kan detta vara möjligt? Kan helig ande verkligen bo inne i någon? Jag ber också här att du ska göra det tydligt, Herre, att du ska tala till dem på ett alldeles speciellt sätt idag, Herre. Herre, vi lägger fortsättningen på den här gudstjänsten i din hand, Herre. Herre, vi ber att du kallar på oss, Herre. Närmare dig. Så ber vi i ditt namn, Jesus. Amen.